Hej och välkomna till Ledarperspektiv, podden där vi för ut Nordiska motståndsrörelsens officiella ståndpunkter. Detta är vårt 29:e avsnitt. Jag heter Fredrik Weiland och med mig sitter Nordiska motståndsrörelsens ledare Simon Lindberg. Hej!
Hej, hej!
Vi kommer idag att tala en del om våld, Nordiska motståndsrörelsens syn på våld, varför det faktiskt förekommer våld ibland i samband med en del av våra aktioner. Och Nordiska motståndsrörelsen benämns ju ofta som våldsbejakande extremism. Och att vara våldsbejakande extremist är inte olagligt faktiskt. Men det ger möjligheter till skola, kommuner, polis, andra delar av systemet att behandla oss som att vi vore kriminella. Att agera olagligt mot dig. Och eftersom det räcker att vara med i en organisation som stämplas som våldsbejakande extremist för att själv vara våldsbejakande extremist, så gör man det lagligt att bedriva åsiktsregistrering från kommunens sida. Förhöra elever som är oliktänkande, vilket vi fick ett exempel på nyligen med en 17-åring som kallades upp till rektorn för att ha syns på bild tillsammans med Nordiska motståndsrörelsen. Och de som först införde en samordnare mot våldsbejakande extremism var globalistiska extremister inom Liberalerna. Dåvarande demokratiministern Birgitta Olsson från Liberalerna låg bakom handlingsplanen från 2011, och det var alliansregeringen som genomdrev den. Och en annan inblandad var statsrådet Jan Björklund. Och man definierar våldsbejakande extremism så här. Först då extremism. Ordet extremism används här för att beskriva rörelser, ideologier eller personer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning. Och det här tycker jag talar emot en del hur anhängare av demokrati säger att demokrati ska vara inkluderande. Här får man snarare intrycket av att demokrati är en totalitär ideologi som inte tillåter politiskt oliktänkande. Eller så understöder man inte alls en demokratisk samhällsordning, även om man kallar det för just det, vilket gör dem till extremister enligt egen definition då. Om våldsbejakande säger man att det är en person som vid upprepade tillfällen bedöms ha uppvisat ett beteende som inte bara accepterar våldsanvändning utan stödjer eller utövar ideologiskt motiverat våld för att främja en sak. Och det kan ju här tilläggas då att Birgitta Olsson var en stor understödjare av kriget i Irak, där minst en halv miljon civila dödsoffer var ett pris värt att betala för att få införa demokrati i landet enligt USA:s utrikesminister Madeleine Albright. Så handlingsplanen mot våldsbejakande extremism handlar alltså egentligen om en totalitär stats vilja att förbjuda politisk opposition och ingenting annat. Och vi kommer prata mer om det här med Lindberg under den ideologiska frågan. Men först, Simon Lindbergs arbetsvecka, hur har den sett ut?
Ja, bra inledning för övrigt måste jag säga. Det ska bli intressant att få djupdyka mer i det här. Men arbetsveckan då, jag har faktiskt inget spännande alls att berätta denna veckan heller. Ibland händer en massa spännande saker, ibland så händer det inte alls så mycket spännande saker att berätta om. Alltså mina arbetsveckor är alltid intressanta och spännande, även klassikerna som möten och mejl kan ju vara väldigt intressanta, framförallt väldigt nyttiga och nödvändiga för att kampen ska gå framåt. Men det kan inte vara så roligt att höra om den saken. Men 10 timmar möten, så något mer vanligt, 6 timmar mejl, och sen har jag pysslat en del med Nordfront med. Jag har jobbat på en del interna styrdokument. Och sen skulle jag ha hållit ett föredrag nu i helgen som var, deltagit på en julmiddag och hållit ett föredrag. Men tyvärr så blev de som arrangerade det här, de blev av med lokalen i sista stund. Och det gick inte att få tag i någon ny lokal så sent in på i december med. Så det blev tyvärr att ställa in det. Så det är ju en form av repression som vi kanske inte har pratat om tidigare, som vi kan råka ut för, så är det just att bli av med lokal, och då ofta som sagt i sista sekund så att man står där.
Och det var det en kommun då som såg till att ni inte fick hålla föredraget?
Jag känner faktiskt inte till detaljerna i just detta fallet, gör jag inte.
Nej, för vi vet ju när vi ändå talar om våldsbejakande att vi har ju blivit av med lokaler eller inte fått tillåtelse att hyra lokaler av kommunen då, för att vi är våldsbejakande. Mm. Så, ja.
Ja, nej, men så det är väl det från denna vecka. Jag vet dock att jag kommer ha mer spännande saker att prata om nästa vecka.
Ja, men vad bra. Mm. Veckans betraktelse.
När vi lanserade det här nya segmentet så sa vi att det kunde vara både stort och smått och mer allvarliga saker och mindre allvarliga saker. Och nu har jag ändå haft ett par ganska allvarliga betraktelser. Så jag tänker att den här veckan ska det bli en avslappnad och inte särskilt allvarlig betraktelse. Och det är att det snart är jul igen. Och med anledning av att man har ett ganska hektiskt liv ändå, så blir det ju ofta, alltså det här är ju en betraktelse man gör varje år, att oj, nu är det snart jul. Och alla människor gör ju den betraktelsen såklart. Men eftersom att man har ett ganska hektiskt och intensivt liv, så normalt sett så brukar man inte, eller jag brukar inte göra den betraktelsen för en väldigt, väldigt nära jul. Alltså när det kanske är liksom den 20:e eller någonting, så tänker man att oj, nu är det mindre än en vecka kvar till det är jul här. Men i år så har jag av oklara anledningar faktiskt lyckats vara riktigt tidigt ute med att upptäcka att det snart är jul. Och allt vad det innebär att upptäcka det. Julpyntet är på plats här hemma förutom granen. Julklappar är inhandlade till barnen. Alla utom en, men den vet ju ändå precis vad det är jag ska köpa för någonting och var jag ska köpa den. Så att det är i stort sett avklarat. Första knäcken, första lussekatten har hunnit smakas av redan. Så att jag känner att jag är väl förberedd för en gångs skull. Och kanske, men det finns inga garantier, men kanske så kan det bli då en ganska avkopplande jul, tänker jag. Eftersom att i stort allt redan är färdigt. Och kanske, men det är verkligen ett ännu större kanske, så kan vi också få en vit jul här i år. Det är extremt ovanligt med snö kring jul i Skåne, men nu har vi ändå haft en runda med lite snö här, i varje fall, även om den såklart har smält bort igen och nu är det plusgrader och sådär, men vem vet. Men jag vill också i samband med den här betraktelsen redan nu, så jag inte glömmer det framöver, på förhand önska alla nationella kämpar en fridsam jul. Det är en av de få gånger på året när jag faktiskt tycker att vi alla förtjänar att ta en kort semester från batongslag och skrikande batikhäxor och debatter med hjärndöda feminister. Och den enda förpliktelsen som jag ser att ni alla har under jul, det är någonting som ni faktiskt borde ta tag i ganska snart. Och det är att kolla av så att alla kamrater har någonstans att få koppla av och känna sann gemenskap i under den här helgen. Och hittar ni någon som inte har det, som inte har någonstans att ta vägen, så se till att göra plats för en person till runt din familjs bord och praktisera lite folkgemenskap. Och där nöjer jag mig med veckans betraktelse.
Ja, tack för den betraktelsen. Jag håller helt med. Bjud in era folkkamrater. Sen får vi se. Jag blev själv lite inspirerad av att faktiskt ta tag i det här julklappsinköpet tidigt också. För jag är också en sån här person som brukar vänta till den 23 just. Så att, och det är lite dumt.
Man slipper ju en hel del stress som man har det gjort faktiskt. Eller jag inbillar mig det. Vi får ju se sen nu när jag har facit i hand där efter den 24 om det blir mindre stressigt eller inte. Men jag inbillar mig så.
Nej, jag ska försöka följa det exemplet. Jag tyckte det var bra. Mm. Ja, vi går vidare till nyhet. Och jag kommer att läsa lite ur tre olika nyheter. Tre aktivitetsrapporter från olika offentliga aktioner som Nordiska motståndsrörelsen har varit inblandade i de senaste två veckorna. Och de har alla tre en gemensam nämnare utöver att det är en offentlig aktivitet, och det kommer nog snart bli ganska uppenbart vad den gemensamma nämnaren är. Men jag läser från den första till att börja med. Den går under rubriken AFA gick till anfall, fick grisebank av motståndsrörelsens aktivister. Efter en demonstration i Oslo mot FNs migrationsavtal gick AFA-iter till anfall mot aktivister ur Nordiska motståndsrörelsen. Tidigare idag arrangerade den norska föreningen Folkrörelsen mot invandring, FMI, en demonstration framför Stortinget i Oslo med udden riktad mot att Norge nu snart ska skriva under FNs migrationsavtal. Enstaka medlemmar från motståndsrörelsen deltog privat för att stödja arrangemanget och för att visa sin avsky för regeringens folkmordspolitik. Efter att demonstrationen var över och hade splittrats upp och motståndsrörelsens aktivister var på väg hem blev de angripna bakifrån av AFA-iter vid Egertorget. AFA-iterna kom tätt upp bakifrån och skrek om nazister samtidigt som de började knuffas och slåss. Aktivisterna från motståndsrörelsen gick omedelbart till motangrepp och fick snabbt kontroll över situationen. Enligt upplysningar till Nordfronts norska systersida frihetskamp.net ska AFA-iterna fått grisebank innan polisen lyckades ta sig till platsen och sätta alla aktivister i handfängsel. Den andra artikeln är handgemäng på Avenyn i Göteborg. Under lördagen 24 november genomfördes en offentlig flygbladsutdelning i centrala Göteborg. Vinterkyla och god respons kom att avslutas med lite handgemäng med lokala drönarrödingar. Det var kring middagstid under lördagen som kamrater ur motståndsrörelsens andra näste möttes upp i centrala Göteborg. På schemat stod gataaktivism och efter en kort genomgång förflyttade man sig till Avenyn där flygbladsutdelningen började. Efter drygt 2 timmar av propagerande hade dock Röda Göteborg lyckats skrapa ihop hela kompetensreserven i form av skock fetlagda androgyner som började ropa ramsor som om det gällde livet. Med 2 timmars stålsättning i ryggen vågade de på sig att omringa motståndsman och försöka ta hans flygblad. Men så snart en av de rultiga åkte backen så backade de övriga undan. Därefter kom det snabbt ett flertal polisfordon som tomgångskört i närheten i säkerligen en timmes tid. Dessa gick mellan henorna och motståndsmännen vilket ledde till radikalt ökad trygghetskänsla hos henorna. Under tiden som diskussion ägde rum mellan ansvarig motståndsman på plats och polisbefäl så skedde ytterligare några tillrättavisningar av de gravitationshandikappade. Märkligt nog valde henorna snart att flytta sig till andra sidan gatan där också fanns motståndsmän. Till en början gick de i så rask takt som deras fysik tillät, men det kom att gå långsammare och långsammare när de såg att poliser inte gick med dem som dagisfröknar. Väl på andra sidan gatan så försökte de på ungefär samma trick som tidigare, det vill säga att omringa en motståndsman och ta hans flygblad. Det fungerade inte denna gången heller. Istället blev det gruff och handgemäng vilket fick motståndsmän och poliser från andra sidan gatan att sätta av i en väldig fart. Poliserna slog vilt mot alla de kom åt och ett flertal av poliserna hade garanterat ett personligt agg mot motståndsrörelsen. En motståndsman grep samtidigt som hela henflocken snappade om hur rädda de varit och hur otäckt allt känns. Och så har vi Nordiska motståndsrörelsen försvarade deltagare under 13 november manifestation. Nordiska ungdom tar avstånd. Igår arrangerade Nordiska ungdom ett fackeltåg för att hedra Karl XII på denna studsdag. Motståndsrörelsen deltog och skärmytslingar uppstod med rödingar och polis. Hela marschvägen gick lugnt tillväga fram tills att tåget anlände till slutdestinationen vid Karl XII statyn i Kungsträdgården. Här väntade närmare 100 högljudda vänsterextremister med marxistiska banderoller. Motståndsrörelsens aktivister tog medvetet en plats närmare den röda pöben, lite vid sidan av där Nordiska ungdomsrepresentanter ställde upp. Detta visade sig vara klokt då vänsterextremisterna så småningom tog sig mod och började kasta de så kallade bangers mot de nationella. Detta besvarades resolut av motståndsrörelsen som gjorde ett enhetligt motangrepp. En del av demonstrationsdeltagarna som inte uppenbart tillhörde Nordisk ungdom valde att göra en gemensam sak med motståndsrörelsesaktivister. Det samlade motangreppet fick den röda pöven att både tystna och backa. Under motangreppet gick polisen till anfall mot motståndsrörelsen med pepparspray och betonger. En del skärmysslingar utbröt men utan några värre skador. Samtliga nationella som deltagit i motangreppet kunde tas tillbaka till Karl XII-statyn utan att gripas. Så den gemensamma nämnaren här då är att det var tre aktioner inom loppet av 2 veckor där olika typer av våldskonfrontationer varit förekommande. Ja, till att börja med, är det här standard? Uppstår alltid konfrontationer under Nordiska motståndsrörelsens aktioner?
Nej, jag skulle faktiskt tvärtom vilja hävda att det är tämligen ovanligt. 3 sådana här händelser inom en 2-veckorsperiod, det kan nog nästan vara någon form av rekord, eller åtminstone på ett bra tag tillbaka i varje fall. Men man ska dock också komma ihåg att även om 3 tillfällen kan låta väldigt mycket, så varje vecka så genomför vi i snitt runt 100 aktiviteter runt om i hela Norden. Så under en 2-veckorsperiod så innebär ju det då alltså runt 200 aktiviteter som vi har genomfört. Och om det nu stämmer och är korrekt även i detta fall att vi har gjort 200 aktiviteter de 2 senaste veckorna, så innebär ju det, trots att detta kanske ändå är någon form av rekord eller är väldigt ovanligt mycket, så är det ändå bara under 1,5% av våra aktiviteter som det faktiskt har uppstått konfrontationer då. Så jag tror väl att under en ordinär vecka, så rent gissningsvis utan att ha räknat på det, så är det kanske en aktion av 500 som det uppstår någon slags konfrontation på i vanliga fall. Så visst, det förekommer då och då, men jag skulle knappast vilja gå så långt som att säga att det är vanligt förekommande. Och dessutom så stannar det ju oftast, även i de här 1 av 500 fallen, så stannar det ju oftast vid någon knuff kanske, eller möjligtvis någon enstaka knytnäve eller så, men det är alltså inga allvarliga incidenter vi pratar om. Det är väldigt, väldigt ovanligt.
Mm. Ja, och en annan sak då nu, när vi ändå talar om att vi skulle vara våldsbejakande, för det här kommer ju naturligtvis lyfta fram som ett argument för att vi är det. I samtliga de här 3 aktionerna, de som anländer till platsen och använder sig av våld är ju vänster.
Mm.
Och det är såklart inte bara AFA-människor, eller rättare sagt, är man med AFA så kan man vara med någonting annat, till exempel SSU, man kan vara med Miljöpartiet, etc. etc. Alltså de etablerade politiska partierna som är våldsbejakande extremister, om man så säger. Så att det rör sig om att det handlar om att försvara sig egentligen.
Absolut.
Men ja, det är ganska ovanligt som var konstaterat. Men varför har det skett just i de här fallen?
Nej, precis som du säger, vid de här 3 fallen så var det just människor från vänsterkanten som gick till angrepp på olika vis, och våra aktivister som försvarade sig. Precis som du sa. Men det är ju så att de här reaktionära krafterna, kan man väl ändå säga, som den här vänstern som vågar eller som ställer sig och protesterar mot oss och så vidare, utgör, de är ju ändå under kraftig stagnation och har varit så under flera år. Så till exempel AFA som du nämnde och sådana här, de existerar ju knappt längre. Och i de flesta städerna så har de ingen kapacitet överhuvudtaget att mobilisera några människor till konfrontationer. Och det syntes ju väldigt, väldigt väl till exempel under vår valrörelse i höstas, där vi utannonserade att vi skulle stå offentligt på gatorna i 3 städer samtidigt, 2 veckor i sträck och flera timmar om dagen. Men trots det så var det inte en enda gång i någon av de här 3 städerna som några så kallade antifascister ens försökte sig på att angripa oss, så att säga. Men värt att notera gällande dessa fallen som du läste upp här de 2 senaste veckorna, det är ju också att 2 av de här aktionerna var ju sådana som anordnades av andra grupperingar än motståndsrörelsen. Alltså det var inte motståndsrörelsen som arrangerade demonstrationen i Oslo, och det var inte motståndsrörelsen som arrangerade 30 november tåget i Stockholm. Och kanske kan det vara så att dessa grupper, de känner ett större mod att använda våld när det kommer till nationella grupperingar som de upplever som mjukare än Nordiska motståndsrörelsen. Och sen då är det tredje fallet här, Göteborg, det var ju vår egen aktivitet. Men där ska man ju komma ihåg att Göteborg är en storstad. Och ju större städer, desto större risk för konfrontationer såklart. Och det är ju helt logiskt och matematiskt, för att är det fler invånare i en stad så är det ju också, även om andelen skulle vara densamma, ett större antal vänsterextremister. Mm. Sen en sista nämnvärd sak, det är att det ofta blir konfrontationer när polis finns i närheten. Och det var ju också fallet i samtliga de här tre du räknade upp. Och det kanske låter väldigt ologiskt eller konstigt för vissa som lyssnar på det här och som inte är så insatta i vår verksamhet. För jag menar, man skulle ju kunna tänka sig att polisnärvaro faktiskt skulle lugna ner situationen. Men när poliser finns på plats så ger det ofta vänstern mer mod. Eftersom att de då vet att de kommer att bli räddade av polisen om några verkliga konfrontationer bryter ut. Visst, de är kanske medvetna när de omringar motståndsmän och försöker stjäla flygblad eller så här, att det kan uppstå en mindre skärmytsling. Men det kommer inte bli så allvarligt, för att polisen kommer ändå stoppa det om de skulle hamna i underläge, så att säga. Och det ger dem mer mod. Sen en annan aspekt i det här med polisen, det är ju att vänstern blir nästan aldrig lagförda av polisen för brott de begår på den här typen av aktioner. Så sammantaget så ger det alltså dem en fördel med polisnärvaro, men utan att de får någon större nackdel av det. De kan agera precis likadant utan att åka fast för det, och de får polisens beskydd om de behöver det. Och därav så blir det mycket, mycket oftare konfrontationer när polisen är närvarande än när polis inte är.
Jo, och det här är ju också ytterligare en gemensam nämnare för de här tre aktionerna. Polisen har gått in med våld mot Nordiska motståndsrörelsen och inte mot den andra sidan. Varför agerar de så här, och är det vanligt förekommande?
Det är helt klart vanligt förekommande. Det är till och med så att det är extremt ovanligt att motsatsen råder. Våra aktivister, de angrips betydligt oftare av polisen än våra antagonister. Våra medlemmar åtalas oftare för brott. Och mängden våld som polisen använder mot våra aktivister är oftast mycket, mycket högre och större än vad det är mot motståndarsidan. Och jag har väl tre olika teorier kring varför det är så här. Och dels så kan det väl röra sig om att de faktiskt har direktiv uppifrån polisen att de ska agera på det här viset. För att jag menar, vänstersidan, de är ju egentligen i mångt och mycket systemets medlöpare. Men vi utgör ju en sann opposition. Och därför så är ju vi också betydligt farligare för systemet. Och därför vill man då sätta dit oss så mycket man kan på det här sättet. Och därför finns det sådana direktiv från polischefer eller till och med ännu högre upp i hierarkin, alltså över huvudet på polischeferna. En annan teori, det är att en hel del av de som jobbar inom polisen verkligen gillar att använda våld. Och att de har fått lära sig med åren att det går väldigt bra att använda våld mot oss utan att man får några repressalier för det. Alltså visst, de kanske ådrar sig vissa skador i samband med konfrontationerna. Men vad jag menar är att de åker inte dit på tjänstefel för att de har använt övervåld till exempel. Som de väldigt lätt gör när de ger sig på andra grupperingar i samhället till exempel. Så systemet, de anser ju att det är legitimt att använda ganska stora mängder våld mot oss. Av samma anledning som jag nämnde tidigare, att vi utgör oppositionen då. Och då menar jag på att det finns säkert individuella poliser som helt enkelt passar på att få utlopp för sina aggressioner och få använda lite våld utan att de får några juridiska problem för det då när de ger sig på oss.
Jo, det lär ju vara tacksamt om man som polis, man får inte bekämpa liksom förortskriminalitet, utan man måste sitta där och grilla korv med dem. Och man får gå HBTQ-kurser och bli genuscertifierad och så vidare. Sen kommer den här aktören som de faktiskt får slå på.
Mm. Jo, HBTQ-certifiering, det kan ju bygga upp en del aggression inom de flesta vita män skulle jag tro, faktiskt.
Ja, plus det faktum att det är nog många som blir poliser just för att de har problem från början. Att de är mobbare så att säga. Mm. Eller psykopater kanske. Mm. Ett bättre ord.
Ja, jo, så kan det säkert vara. I vissa fall då. Det finns absolut en del bra poliser också. Men många är det nu så, helt klart.
Mm, och framförallt de som kommer nu när... Ja, dels så människomaterialet har ju blivit sämre i den mångkulturella Sverige såklart. Sen har de ju sänkt kraven också för människor som får komma in.
Mm. Jo, absolut. Sen har jag en tredje teori här också. Det är att det ju faktiskt rör sig om känslor. Att det är känslomotiverat, att de angriper oss på det viset de gör. För jag menar, även poliser är ju vanliga människor. Och även poliser påverkas ju såklart av den enorma hjärntvätt som råder i lögnmedia, i underhållningsindustri och i utbildningsväsendet. Och tittar man på det sistnämnda där utbildningsväsendet så är det ju ändå så att, som vi känner till, att polishögskolan kanske tillsammans med lärarhögskolan och socionomutbildningen, det kanske utgör de utbildningsväsende som lägger absolut störst fokus på hjärntvätt. Alltså på antinationell propaganda. De vill verkligen forma polisen till att bli politruker. Och poliser i många fall, de tror säkert därför på allt detta. Och tror någonstans, fast de ser verkligheten och fast de ser vilka det är som begår brott och grova brott i samhället och så vidare. Så ändå så sitter den här hjärntvättningsbilden så hårt på dem att de faktiskt på ett personligt plan faktiskt tror att vi utgör ondskan själva. Och att de faktiskt agerar mot oss på grund av detta. För att de tror att de gör någonting bra när de ger sig på oss helt enkelt. Det är som att vi är ondskan då. Mm. Så det är väl tre olika teorier och jag tror ju att alla tre teorierna är lika sanna. Och jag tror att inte så att det är en av de här som är rådande, utan jag tror att det är en blandning av de här tre teorierna som utgör sanningen till varför polisen så mycket oftare ger sig på oss än den andra sidan. Och varför det ofta används ganska mycket våld mot oss.
Mm. Tror du att det är vanligare att motståndsrörelsens aktioner blir angripna än andra politiska organisationer? Och i så fall, varför?
Jo, det tror jag helt säkert. Och det beror på det jag var inne på här med polisen då. Det beror till 100% på hur vi framställs av etablissemanget. För enligt Hollywoodfilmerna så är vi barnätande monster. Enligt SO-böckerna i skolan redan från högstadiet så är vi mördarmaskiner i mänskliga gestalter. Enligt löpsedlarna i media som spyr ut varje vecka om oss så är vi hatiska och våldsälskande terrorister. Och så vidare, och så vidare. En dum medborgare som ändå besitter lite civilkurage. Jag skulle kunna till och med kunna dra det så långt som att säga att en sån här person kan ju ändå sägas agera korrekt och ganska hedersvärt när de konfronterar oss, när de har de här fantasibilderna av vilka vi är i huvudet. Alltså jag menar, jag själv personligen, om jag hade gått med, hållit ett barn i handen till exempel på stan och det faktiskt stod där, mitt på torget stod det de här barnätande mordmaskinerna till monster som livnär sig på både hat och våld och som njuter av andra människors rädsla. Alltså, jag hade ju själv reagerat mot det. Jag hade ju själv inte bara gått förbi och tittat åt något annat håll. Liksom. Så vad jag menar är att sorgligt nog så kan man nog säga att vissa av de här människorna som angriper oss utifrån deras förvrängda världsbild av vilka vi är, så agerar de ju ändå ganska korrekt. Mm. Så det är etablissemanget, framförallt media, som med sin intensiva hjärntvätt får människor att angripa oss. Och när det gäller media då, så är det ju till och med så att vissa krönikörer och till och med ledarskribenter, de skriver ju rakt ut, de uppmanar människor rakt ut utan att använda några omsvepande formuleringar, att de ska ge sig på oss, att de ska sabotera våra aktiviteter på alla sätt de kan och så vidare. Och sen har vi en annan form då också, som är att, som jag kanske skulle nämnt redan tidigare, men den vanligaste typen av konfrontationer vi råkar ut för, den sker ändå inte med rödingar, tror jag inte, utan det är faktiskt ofta att det är narkotika eller alkoholpåverkade ensamma gubbar eller batikhäxor som tycks tro att de kan ta sig rätten att agera hur som helst utan att det ska ge några konsekvenser för dem. Jag menar ju på att det bygger ju också på den här bilden som etablissemanget har målat upp. Och såklart då att om man är narkotikapåverkad eller alkoholpåverkad, så har man ju mindre konsekvenstänkande såklart. Och man tror inte det ska ge några konsekvenser, utan att man kan agera hur man vill.
Mm. Men det kan väl vara så att det rådande systemet med den här median, deras syfte är ju att avhumanisera oss, så att i vanligt folks ögon och i de här knarkarnas ögon också, så ligger vi lägst på botten i människovärde, så att de känner att de också kan angripa oss. Mm. Och jag menar, vi har ju en exempel nu från Spendrups i Dalarna, har ju bedrivit en kampanj mot en aktivist, och samtidigt så har de en serie pedofil anställd på samma företag. Mm. Så att i systemets ögon och de som är anhängare till systemet, i deras ögon, så är ju vi lägre än lägst. Och det är ju såklart medvetet för att avhumanisera oss.
Jo, absolut. Och tyvärr så är de ganska duktiga på det där systemet. Och de får ju liksom uppbackning, som jag var inne på här också. Det är ju inte bara media det handlar om, utan det är ju ett samlat grepp från systemet, där man också använder det här i utbildningsväsendet, i skolan. Och även får hjälp av, som jag sa, Hollywoodfilmer och annan populärkultur. Liksom. Så att det är verkligen stora krafter som går in för samma mål. Och ja, nej, det påverkar människor, och kanske framförallt vissa grupper människor i samhället.
Mm. Ja, förbereder motståndsrörelsen sina medlemmar på något sätt för de här konfrontationerna som kan uppstå?
Ja, vi tränar kampsport regelbundet i alla kampgrupper runt om i Norden. Vi har även en kultur där vi, och även regler, där vi faktiskt säger att våra aktivister ska träna fysiskt regelbundet. Alltså inte bara kampsport, utan även att man tränar upp sin kropp helt enkelt. Och sen har vi en del utbildningar alltså för våra medlemmar. Det kan vara i första hjälpen. Det kan vara olika praktiska situationer och scenarion som kan uppstå. Till exempel hur man på bästa sätt avväpnar någon som ger sig på en med kniv. Eller hur man på bästa sätt kan försvara sig mot flera fiender på en och samma gång. Sen en annan förberedelse kan väl också vara att vi inte på något vis försöker dölja de här omständigheterna. Vi är helt öppna, och det är redan under rekryteringsmötet med nya rekryter, att det sker sånt här. Det sker konfrontationer, och att det därför är någonting som man måste vara förberedd mentalt på, så att säga. Så det är väl de förberedelserna vi gör och har, så att säga. Och det är ju något ständigt pågående förberedelser som liksom aldrig vilar, utan det fortlöper hela tiden, även för de som har varit med i organisationen väldigt länge.
Mm. Okej, vi går in på den ideologiska frågan.
Ja, jag har bara en sak till jag vill tillägga där, och det är att jag känner mig nödgad, när vi ändå har diskuterat de här tre aktionerna också, att faktiskt säga all heder till de kamrater som deltagit under de här aktionerna och som försvarat organisationen under de här tre tillfällena. Bra kämpat allesammans.
Mm. Ja, ideologisk fråga, organisationens syn på våld. Vi har pratat lite grann om den förbudsiver som råder från systemet gentemot oss i tidigare avsnitt. Och allehanda uttalande görs av hela kultur- och politikeretablissemanget. Det läggs motioner, lobbygrupper skriver debattartiklar om att förbjuda oss. En mer vanligt förekommande anledning man använder sig av än andra är att motståndsrörelsen skulle vara en våldsbejakande organisation. Och stämmer det då? Är Nordiska motståndsrörelsen en våldsbejakande organisation?
Ja, du var ju lite grann inne på det redan i inledningen här. Men våldsbejakande, vad är det egentligen? Alltså, det är ett väldigt populärt ord nu. Alla slänger ju det ur sig hela tiden. Alla de här grupperingarna som du, inte vanligt folk då, men just krönikörer och politiker och andra, de pratar ju om det här våldsbejakande, våldsbejakande, våldsbejakande. Och för kanske 5 år sedan så, jag vet inte om jag hade hört talas om ordet våldsbejakande. Det är ett nytt ord alltså. Mm. Men vad innebär det då? Vad är våldsbejakande? Du hade en definition där tidigare. Jag tänker att det finns lite olika definitioner av det. Man kan ju fråga sig till exempel, är det ett våldsbejakande budskap som förmedlas av polisen när de skjuter ihjäl förståndshandikappade människor som leker med plastgevär? Är det ett våldsbejakande budskap som sprids av världens liberala demokratier när de bombar sönder och samman suveräna stater? Är det ett våldsbejakande budskap som sprids av media när de faktiskt uppmuntrar människor till att angripa och förstöra för oss? Är det ett våldsbejakande budskap som sprids i populärkultur idag genom tv-spel och filmer där oskyldiga människor avrättas på löpande band? Kan det vara så att det är det rådande systemet som sprider ett våldsbejakande budskap? Alltså, våldsbejakande är ju orwellianskt nyspråk. Och så som de menar, eller så som jag tolkar det de menar och som är ganska lik den tolkningen du läste upp här, det är ju att våldsbejakande innebär att man har politiska åsikter som inte överensstämmer med systemet. Och sen utöver det så räcker det egentligen med att man inte aktivt tar avstånd från våldsanvändning. Då är man våldsbejakande. Och ifall den betydelsen är den korrekta, man har politiska åsikter som inte överensstämmer med systemet, man tar inte aktivt avstånd från våld, då stämmer det väl. Då är Nordiska motståndsrörelsen våldsbejakande. Men ifall det inte vore ett orwellianskt och politiskt laddat ord, utan man bara skulle se ordet våldsbejakande som vilket annat ord som helst, då skulle man ju istället kanske kunna tänka sig att våldsbejakande innebär att man har en stor kapacitet för och dessutom förberedde våldsanvändning för att aktivt förändra och påverka sin omgivning. Och om det är en mer korrekt bedömning av ordets betydelse, då är vi faktiskt inte särskilt våldsbejakande. Men däremot så är dagens system våldsbejakande i mycket, mycket hög utsträckning, och det är utan någon som helst tvivel.
Mm. Det är precis som du sa där, så det räcker med att inte ta avstånd från våld, kan man säga, för att vara våldsbejakande. Och det är ju faktiskt vad deras definition egentligen säger. Den är ju väldigt luddig då, men den säger ju att det räcker med att acceptera våldsanvändning. Och då finns det ju flera olika typer av våldsanvändning som vi accepterar. Självförsvarsvåld till exempel. Och det är ju reglerat i lag. Så att
det blir ganska svårt att liksom inte vara våldsbejakande om man ställer upp de premisserna.
Precis. Okej, men vad är motståndsrörelsens syn på våld?
Vi har ganska klara definitioner om vår syn på våld, till exempel i vår aktivisthandbok. Och där finns ju då regler för våra medlemmar som förbjuder alla former av offensivt våld. Nej, så att vi använder ju inte den typen av våld som vänsterextremisterna ofta står för eller som systemet använder. Men däremot så kräver vi av våra aktivister att de använder sin lagliga rätt till självförsvar. Det är antingen när de själva eller deras kamrater utsätts för våld, men också när organisationens heder kränks på ett oacceptabelt vis. Så våra medlemmar, de får inte planera, de får inte genomföra offensiva våldshandlingar, men däremot så förväntas de slå tillbaka när de angrips. Eller när någon spottar på dem. Eller när någon försöker stjäla en av våra fanor. Eller använder våld mot vår kamerautrustning och annat. Så vi angriper inte, men vi slår tillbaka. Och det gör vi hårt och kännbart. Det är vår syn på våld.
Mm. Jag tänker att man får använda våld mot någon som försöker stjäla flygblad och så vidare. Det kan ju vara någon gammal gubbe och så där som vill godhetssignalera och så. Vad är en rimlig mängd våld att använda i självförsvarssyfte?
Det är ganska enkelt. Alltså, en rimlig mängd våld, det är så mycket våld som det krävs för att faktiskt avvärja den hotfulla och våldsamma situationen. Och hur mycket det är, det varierar ju kraftigt från fall till fall. Ett sånt exempel som det du tog upp, när det är en äldre man som försöker stjäla flygblad eller en kvinna som kommer och knuffar på någon av våra aktivister eller någonting, då räcker det ju oftast med en knuff tillbaka. Eller att man liksom bara markerar till och med. Man kan inte ens behöva ta det så långt som till en knuff. Men däremot, på andra hållet, om ett helt gäng maskerade och beväpnade rödingar angriper en ensam aktivist, då räcker det inte bara med en knuff, utan då kanske det går så långt så att det behövs att aktivisten faktiskt knivhugger ett par åt angriparna för att just kunna säkra sitt eget liv och sin egen hälsa. Så det är ju helt och hållet beroende på situation till situation. Men jag menar på att hur mycket våld man behöver använda, det är ingenting som behöver finnas i en definition i en regelbok, utan det är ganska naturligt betingat. Merparten av alla vita män som inte är psykopater, de förstår precis var den där gränsen går för vad som är en lagom mängd våld att använda för att avvärja en hotfull situation.
Mm. Men är det inte bättre att låta polisen sköta det här arbetet och lita på att de slår tillbaka? Och genom att gripa och lagföra de som har angripit oss?
Ja, alltså, det där resonemanget, det skulle ju i första hand innebära att man behöver ha en välfungerande polis som faktiskt tar tag i och faktiskt utreder brott. Och det har vi ju inte i Sverige idag. Eller åtminstone så är det en väldigt... Det är vissa typer av brott de fokuserar mycket tydligare på att lagföra än andra. Om du sträcker upp höger armen i luften till exempel, då kan du ju räkna med att det kommer lagföras och utredas. Men om någon ger sig på oss så är det inte alls lika troligt att det kommer hända någonting med det eller att de ens kommer gripa den personen. Och sen för det andra så skulle det ju kräva en polis och en domstol eller ett rättsväsende som faktiskt är opartiskt och som inte behandlar oss som har politiskt obekväma åsikter annorlunda. Och det har vi inte heller i Sverige idag. Så rent där, rent praktiskt, så finns det de hindren i vägen. Sen så vidare måste det ju såklart påtalas att vi är en revolutionär organisation. Och att vår målsättning är i slutändan att ta över makten i det här landet. Och polisen, de är ju anställda av det systemet som vi vill ersätta. Så vår uppgift som organisation är att angripa systemet för att kunna upprätta ett system byggt på vår politik. Och polisens uppgift är att försvara det här systemet. Så inte nog med att det känns väldigt, väldigt, väldigt vanskligt att lita på en sådan part som står rakt emot den i den här frågan, så är det ju också rent moraliskt och även självklart rent propagandistiskt väldigt, väldigt, väldigt illa om man är beroende av systemets skydd och försvar för att kunna bedriva sin verksamhet. Hur ska man kunna utmana ett system som man är beroende utav? Det faller på sin egen orimlighet.
Ja, bra svar på det. Jag ska vilja backa tillbaka bandet lite. Det är ju ändå en del av våra medlemmar som är dömda för olika former av våldsbrott. Varför är det så?
Egentligen så är det väl någonting man måste svara på från fall till fall. Det är ju, kan ju finnas olika anledningar för olika människor. Och det kan ju även finnas människor som är dömda för saker innan de gick med i vår organisation till exempel. Men rent generellt så är det ändå som så att vi i många fall med betydligt lägre krav på bevisföring döms än andra människor som är i samma situation som oss. Och vi får dessutom ofta hårdare straff än andra människor som inte är med i vår organisation eller delar våra åsikter. Exempelvis om det är ord mot ord i en rättegång, ett vittne som säger en sak som är helt motstridigt till det vår aktivist säger, så väger nästan alltid motpartens eller det här vittnets ord mycket, mycket tyngre än av våra aktivisters ord, så att säga. Och anledningen till att det är så, det är väl egentligen väldigt lika anledningar som jag var inne på kring varför polisen använder mer våld mot oss än andra. Alltså det rör sig om korrupta domstolar med direktiv att sätta dit oss. Det rör sig om påverkningsbara nämndemän och som dessutom ovanpå allt är politiska konkurrenter till oss. Nämndemännen i Sverige är ju politiskt tillsatta. Så det mest lämpliga svaret på frågan är väl egentligen att vi utsätts i fler fall än andra för situationer där vi behöver försvara oss. Vi nyttjar alltid vår rätt att försvara oss och vi döms för det i högre utsträckning än andra.
Mm. Ja, jag tänker så här att en person som delar våra åsikter om nationalsocialism och sådär och tycker att motståndsrörelsen är en bra organisation, men som aldrig haft någon erfarenhet av våldssituationer, som ser att vi hamnar i våldssituationer, kanske inte själv skulle kunna stå och vara med i ett sånt sammanhang och sådär, och kanske till och med pacifist. Kan man vara ansluten till motståndsrörelsen om man är pacifist?
Ja, vi får väl skilja lite grann på de begreppen du tar upp då. Att inte ha någon erfarenhet utav våld eller att man är lite orolig för den typen av situationer och att vara pacifist är ju ändå två olika ingångsvinklar, känner jag. För pacifist är ju mer ett ideologiskt ställningstagande där man motsätter sig våld, så att säga. Och för dem då som inte har någon erfarenhet eller är väldigt oroliga för en sån situation, det är ju inte så att man måste vara gatuaktiv som vi har pratat om i tidigare sammanhang i ledarperspektiv, utan vi har ju en bred organisation med massor av olika arbetsuppgifter att fylla.
Mm. Jag vill bara säga det, så jag var på ett rekryteringsmöte för några veckor sedan med en intellektuell person som kommer göra väldigt mycket nytta, men som aldrig någonsin har hamnat i någon situation med våld och så. Så att vi är och vi vill vara en bred rörelse. Men sen är det ju vissa som har den uppgiften att de måste kunna skydda våra möten och våra deltagare och så vidare.
Mm. Precis. Nej, så att det är ju helt rimligt. Och sen beror det väl lite på personliga egenskaper med. Alltså är man en 19-20-årig, 25-årig till och med man som aldrig har varit i en våldsam situation i hela sitt liv, då kanske man ändå bör stå på gatan, och då kommer vi som sagt förbereda dig på det genom att utbilda dig, genom att träna dig, genom att se till att du blir förberedd för den situationen mer än vad du är innan du gick med oss. Så att det är ingenting ni heller behöver oroa er för. Men som sagt så behöver inte alla ta den platsen då, men jag bara tänker om man nu är en ung man och inte har några speciella färdigheter som man tror att organisationen kan ha nytta av, så kommer det lösa sig ändå. Men om man då är pacifist, alltså om man har gjort det här ideologiska ställningstagandet, det blir lite svårare. Alltså visst, rent praktiskt så kan man ju vara det, man kan inte vara gatuaktiv om man är pacifist. Men jag menar också att om man är totalt extrempacifist, så menar jag ändå att det går emot det naturliga synsättet. Och därmed skulle man teoretiskt kunna säga att det till viss del går emot nationalsocialismen. För vad jag menar är att om man vägrar att försvara sig själv eller ens sin familj om denna utsätts för våld, det ser jag som något väldigt onaturligt. Det är verklighetsfrånvänt. Det är liksom, då är vi inne på samma tankesätt som om man identifierar sig som kvinna fast man biologiskt är född till man, eller om man vill deformera sin kropp. Alltså jag menar att naturen ser inte ut på det viset. Det är inte så du föds, utan det är någonting du har blivit formad till av det här samhället. Det är givetvis fullt och fullständigt naturligt betingat att försvara sig själv och de sina så efter den förmågan man har. Alla djur försvarar sig eller försöker fly när de blir angripna. Och människan är också ett djur. Inte heller vi är genetiskt programmerade för att bara stå och ta emot när någon angriper oss.
Mm. Ja, och när vi talar nu om våld så innebär det ju inte att vi är våldsbejakande så som systemet menar, utan vi talar om försvarsvåld, självförsvarsvåld. Det är reglerat i lagen, helt lagligt och helt naturligt som du säger.
Mm.
Men när motståndsrörelsen har tagit makten, kommer man då från staten, alltså det vill säga vår statssida, ha någon annan syn på våld än vad dagens system har?
Ja, på sätt och vis. Vi kommer på ett helt annat sätt än vad som är tillåtet idag tillåta våra medborgare att faktiskt få försvara sig själva, sina familjer och sina hem. I ett sunt samhälle som är byggt på god moral, som är byggt på ädla värderingar, där ska du givetvis få äga vapen och även få lov att använda de här vapnen i självförsvar om det är så att situationen faktiskt kräver det. Och vi kommer även låta medborgare som avslutat sin värnplikt få förvalta över sitt tjänstevapen. Och det är ju framförallt för att faktiskt kunna använda det i självförsvar mot ett eventuellt framtida korrupt system som angriper folket på oanständiga grunder. Så när det gäller självförsvar så kommer vi utöka rättigheterna och möjligheterna för det rejält. Jag tycker faktiskt att det är en av många saker som är väldigt, väldigt galna i dagens system. Det är att man kan bli straffad för att man försvarar sig, och i vissa fall hårdare än den som angriper.
Mm.
Så det kommer vi ändra på.
Ja, jag tycker en annan galen sak är att staten ska reglera om det är två medborgare då som kanske inte gillar varandra och vill göra upp med ett hedligt rallarslagsmål till exempel. Varför skulle de inte kunna få göra det?
Mm. Även där kan man ju tänka sig vissa förändringar jämfört med hur det ser ut idag, helt klart.
Det är en liten förändring då, men ja, att staten ska inte reglera, staten ska inte främja pacifism.
Nej, precis. Och staten ska inte gå in på sådant detaljplan i individers liv. Däremot ska ju staten fortfarande självklart skydda sina medborgare och hjälpa till att skydda dem från att bli utsatta för olika typer av brott. Våld så som annat, självklart. Men det är en annan sak och en annan fråga än just det du är inne på, där två individer faktiskt vill göra upp med varandra.
Mm. Hur tänker du om de som resonerar kring att vi redan nu borde använda våld, det vill säga offensivt våld istället för propaganda? Och när jag talar om propaganda så menar jag alltså tryckt propaganda såsom flygblad eller media till och med. Men att använda våld istället för propaganda, det vill säga bedriva terroraktioner. och annat mot systemet som ett aktivt val av kampmetod?
Ja, jag förstår att många människor känner sig mer och mer desperata. Att de tycker att saker och ting inte går snabbt nog. Alltså det kommer in nya främlingar över våra gränser för varje dag som går. Och med det så ökar ju såklart också konsekvenserna som följer i mångkulturens namn. Samtidigt så tycks de kulturmarxistiska galenskaperna aldrig ta slut utan ständigt finna nya positioner för att underminera allt som är sunt och naturligt i samhället. Och folket vaknar inte i den utsträckning som man hade velat eller hoppats på att de skulle göra. Det här resonemangen har jag ju 100% förståelse för och jag delar dem också. Och jag tänker inte heller att jag ska, alltså även om jag inte nödvändigtvis håller med om de här resonemangen hur man ska bedriva kamp, så tänker jag inte heller vara någon form av moraltant som säger att det är fel att skada andra människor eller att hjälpa samhällsförfallet på traven rent handgripligen. Som sagt, jag kan inte hålla med om det, men jag tänker inte moralisera kring det. Men alldeles oavsett vad man tycker om de här sakerna, så har människor som uttrycker såna här åsikter sällan tänkt över situationen särskilt noggrant. Eller så saknar de en övergripande och långsiktig förståelse kring vad det faktiskt skulle innebära att bedriva terroraktioner mot systemet. För hur man än genomför ett maktövertagande, om man gör det via valurnan eller om man gör det genom att storma Rosenbad och hänga politikerna i lyktstolpar, så måste man ändå ha folket bakom sig för att kunna behålla makten. Och idag så måste vi dessvärre inse att vi har inte folket med oss i tillräckligt hög utsträckning för att kunna behålla makten om den skulle tas. Och dessutom kan man också faktiskt inflika att den här typen av människor som har de här resonemangen, de verkar lite vara fast i att tro att det är 1918 nu och inte 2018. För att jag har svårt att se hur en organiserad och högst olaglig då såklart vapenbärande rörelse skulle kunna operera i ett välfungerande modernt samhälle i västvärlden. Hur ska man rekrytera människor? Hur ska man organisera människor? Hur ska man hindra infiltration i en sån här rörelse? Och då menar jag såklart inte om man vill organisera sig för att bränna ner lite flyktingförläggningar eller organisera sig för att skjuta av en och annan folkförrädare, utan jag menar om man vill verka på ett långsiktigt plan och ha ett slutmål om att faktiskt ta och behålla makten i samhället. Alltså i ett totalt krackelerat samhälle, i ett genomkorrupt i-land eller liknande, då är det en helt annan taktisk fråga. Men i Sverige och som det ser ut idag, jag har väldigt svårt att se att det skulle kunna gå och nå några framgångar på det planet. Även om vi så bortser från det här med att man måste ha folket med sig. Så jag menar, vi är inga dumskallar. Vi är inte några fegisar. Vi gör det vi gör och för den kampen vi gör. För att det helt rationellt är den vägen vi måste gå om vi vill rädda den här nationen. Men visst finns det människor där ute som tror på väpnat motstånd under nuvarande förutsättningar. Alltså ni får väl göra vad ni vill, tänker jag. Det är inte så att jag kommer aktivt hindra er. Men. För det första så ska ni inte ansluta er till oss då, som att det inte är den metoden vi tror på. Och för det andra, så länge ni bara snackar utan att göra någonting, så är det ju hur som helst totalt slöseri med tid och ett totalt spridande av defaitism, det ni håller på med. Och då kan ni istället lägga ner de där tankarna, gå med oss, faktiskt förändra på riktigt och ha ett långsiktigt tänk. För då kommer det ju också med er hjälp att gå snabbare än nu när ni bara står vid sidan av och tittar på. Och prata om andra taktik. Och slutligen så vill jag också säga till de människor som säger att ja, dagen när raskriget kommer, då jäklar, då kommer jag stå vid er sida, men inte idag.
Mm.
Till er vill jag säga, alltså, tror ni på fullaste allvar, om det nu skulle bli en sån här framtid, om vi faktiskt skulle hamna i en väpnad konflikt, ett fullständigt utbrytet raskrig, tror ni på fullaste allvar att man mitt under en sån här konflikt skulle kunna ta in helt oprövade nya människor till höger och vänster? Nej, alltså även om ett sånt framtidsscenario skulle bli av i framtiden, så bygger ju framgång i det även där på kamratskap, organisering, att man vet vad man har varandra, att man litar på varandra, att man håller varandras rygg. Även ett sånt scenario kräver karaktärer som de vi bygger i dagens kamp.
Jag vill bara säga det så angående IRA, och det är ju att det började faktiskt som en organisation som används av våld, men det har ju under årtionden så har de ju varit en gatukampsrörelse, kan man säga, innan de börjar bedriva terroraktioner. Och jag ser inte vad som var bäst strategiskt i det fallet, men de har sysslat med gatukamp, och där på det sättet så har de fått erfarenhet och kunskaper och så vidare för att gå in i nästa fas. Så som de resonerade var rätt då.
Mm.
Därmed inte sagt att vi strävar mot att bli ett nytt IRA. Det är inte det jag säger. Jag säger det som ett argument mot de här människorna. Mm. Att gatukamp och så vidare är meningslöst, och att man kan gå från 0 till 100 när väl dagen är inne. Jag tror inte heller på det ett dugg faktiskt. Och jag tror att de som säger det, av de kanske är en promille som faktiskt kommer att ansluta sig till ett sånt scenario.
Jo, förresten så är det bara bekväma ursäkter. Ett bekvämt sätt att döva sitt eget samvete, tror jag. Att man ändå själv vill tro att man kommer ställa upp när det väl händer. Men ja, nej, det fungerar inte riktigt så.
Nej. Men kan motståndsrörelsens syn på våldsanvändning komma att förändras i framtiden?
Vi är en civil och legal organisation. Och så länge systemet agerar totalt illegitimt och totalt förhindrar möjligheterna för ett civilt och legalt maktövertagande, så kommer vi behålla den synen vi har på våldsanvändning. Men om däremot systemet förbjuder vår grundlagsstadgade rätt till föreningsfrihet, till opinionsbildning och så vidare, då kommer vi ju självklart behöva anpassa vår verksamhet efter de reglerna som gäller. Vår kamp, den är alldeles för viktig för att bara kunna läggas ner. Det är ändå vårt folks överlevnad och frihet det handlar om. Och det som sker idag, alltså att vårt folk sakta utplånas, det är ju dessutom totalt irreversibelt. Är vi väl utplånade, så är vi där. Då kan vi inte komma tillbaka och förändra någonting. Då är det för sent. Så vi kan alltså inte lägga ner den kampen vi för, vad systemet än gör för att stoppa oss. Det är totalt omöjligt. Det går inte. Så vad jag menar är att vi har en önskan om att kunna kämpa på som vi gör nu, för att vi förstår att det är den bästa vägen att gå. Men om vi förbjuds, om vi förbjuds att verka som vi gör idag, då kommer vi knappast sluta kämpa. Då kommer vi hitta andra vägar att gå för att ta oss framåt. Och att de här vägarna skulle kunna innebära mer våld än idag, det finner jag inte som osannolikt åtminstone. Så det vill säga, trampar de på oss, så trampar de på en mina. Kampen, den kommer att gå vidare oavsett vad de gör mot oss. Och det kommer den göra till seger eller död.
Mm. Så ja, vi avslutar programmet. Och lyssnare som har tips på innehåll, ideologiska funderingar och eller personliga frågor till Lindberg kan skicka dessa till ledarperspektiv@nordfond.se. Och all kritik, positiv såväl som negativ, mottages gärna, och har ni en slant över så skicka det till Nordiska motståndsrörelsen. På återhörande. Hej!
Tack och hej!